Så är vi samlade i Jesu namn. Och jag hade ett bibelstudium här, var det i onsdags kväll. Och jag talade från Johannes evangeliets 17 kapitel. Och hela det kapitlet är en bön. Och det är Jesus som beder. Och han beder precis direkt efter sitt avskedstal. Så det hör samman, det sker samtidigt. Först predikar han i 3 kapitel och så beder han i 1. Och jag har tänkt att fullfölja den förkunnelsen här idag. Även om jag har varit frestad att inte göra det, för det är en sån underbar text idag. Så att det har varit lite pendlande. Men jag känner att jag vill göra det. För jag tror att det kan finnas någon här som behöver höra det jag ska säga nu. För när Jesus beder i det 17 kapitlet av Johannes evangeliet, så beder han som alltid viktiga saker. Han ber aldrig så där lite hit och dit, utan han ber om det som ligger på hans hjärta. Han ber om det som han är engagerad i. Han ber om det som är nöd i hans innersta. Och vad bad han då om? Vi hann med några saker i onsdags kväll. Han beder, bevara dem i ditt namn. Du blev döpt när du var en rätt så ung pojke. Och så kom du bort. Men vet du en sak, han bevarade dig under den tiden också. För detta är så fantastiskt, att när han ber för oss att bli bevarad, så kan han beskydda oss också när vi går bort ifrån Gud. Därför att när Kain hade syndat och han hade gjort väldigt ont, mördat sin bror, så skulle han lämna Gud och gå bort till ett främmande land. Men innan han gjorde det, så satte Gud ett tecken på hans panna. Han som gick bort från Gud var präglad av Gud trots allt. Och när jag för rätt många år sedan nu lyssnade till en känd luthersk teolog som vi hade på vår pastorskonferens i Stockholm, så förklarade han det där på ett förunderligt sätt, och det har hjälpt mig i alla år att förstå djupet i det. För han menade att det fanns teologiska bevis på att det tecken som Kain fick på pannan när han rymde bort från Gud, det var korsets tecken. För den bokstav som gällde, det går bort från Gud, det är präglad av Gud. Om man har levt med Gud, man behöver inte tro att man ska vara frälst och född på nytt och leva ett helgat liv, men man bär någonting som så småningom i Guds tid ska föra mig tillbaka till den Gud jag har lämnat. Och det gjorde du. Ja, det var fint. Jag talade också i onsdags över det som Jesus säger i vers 17, helga dem. Han ber för sina lärjungar, och han har ett underbart uttryck för detta. Jag ber för dem, fader, som du har gett till mig. Det vill säga, det är Guds barn. Men Gud, nu vill jag att du ska helga dem. Du ska helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Så helgelse, det är inget vi kan hitta på själva. Det är en gåva från Gud. Jag hann också med en tredje punkt, och sen var timmen slut när vi var samlade. Han ber i vers 21 och 22. Så som du, fader, är i mig, så är jag i dem. Ena dem, ber han om. De ska inte bara dra åt alla möjliga håll. De som du har gett till mig måste vara samlade, enade i det som är sanningen. Och nu går jag vidare i samma bibeltext, och då ser vi här i vers 18 och 19, jag läser de verserna där i Jesu namn. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de ska vara helgade, för att och att han skulle helga sig i sanningen, står det här. I sanningen skulle de helgas. Jag tycker det är ett sånt underbart starkt bibelord där, att så som du fader har sänt mig, så sänder jag dem. Det här är så gripande. När han beder där timmarna före korsfästelsen. Så som du fader sände mig, så sänder jag dem. Alla som är med här i denna gudstjänst är sänd av Gud. Ja, säger någon, jag är väl nästan inte frälst än. Ja, men du har en kallelse. Och den måste du få hitta tillbaka till. Även om du har en period och du inte lever starkt för Gud och är brinnande, så ligger det som en gåva till dig, och det måste återupptäckas i omvändelsens tid. Så som du, fader, har sänt mig, så sänder jag dem. Då måste vi ställa frågan, hur blev Jesus sänd? För det första så blev han sänd genom kärlek. Det var ett kärleksprojekt från början till slut. Så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var en som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Varför sände han sin son? Därför att han älskade världen. Och när han sände sin son till världen, så sände Gud det bästa himlen hade. Fanns inget bättre att sända från himlen. Han skulle investera någonting för världens frälsning, för människornas frälsning och för hela skapelsens upprättelse. Han kunde inte sända någon ängel, även om de var bra att ha. För han sände ju dem till deras hjälp, som ska få frälsning till arvedel, står det i Hebreerbrevet. Men här dög inte änglarna. Jag har ju läst i Uppenbarelseboken att det var fyra väsenden som har någon viktig funktion där som vi får lämna just nu. Men han kunde sända någon av dem, men det gick inte. Det dög inte med dem. Det var 24, men det gick inte an. Han måste ge det bästa himlen hade. Och så är det i Guds kyrka. Vi sänder det bästa vi har. Och det bästa vi har, det är den som är frälst och född på nytt och tagit emot en helig ande. Och dessutom har en hel del brister, för det har vi allihop. De sänder han, för de har med sig Guds kärlek. Det var det som var drivkraften i faderns sändande av Jesus. Så jag tycker mig veta det nu efter ett halvår här i församlingen. Så vet jag att här finns mycket kärlek i den här församlingen. Och det är inte det. Ni har naturligtvis den här allmänmänskliga kärleken som grekiskan uttrycker i filéepitetet. Men det här är djupare, det här är mäktigare, det här är agape, kärleken, den gudomliga, den fläckfria, som inte präglas av egoistiska motiv, utan det är en överlåtelse till Gud. Så som du, fader, sände mig i kärlek, så sänder jag dem till evangelisation och till tjänstgöring och till att gå ut i hela världen och förkunna evangelium, sänd av kärlek. Jag kan ju minnas när jag var en ung pojke, jag var 17 år. Ja, jag var 15 år, och däremellan är det ju 2 år. Och då började det mogna för mig att jag skulle bli predikant. Jag var ju ett barn, nästan i alla fall mellan barn och vuxen är man väl i den där åldern, kan jag tro. Och jag hade redan då klart för mig hela mitt liv. Jag visste precis vad jag skulle bli när jag var stor. Jag visste vilken utbildning jag skulle ha. Jag visste allt. Det kan man veta när man är 15. Men ni förstår att mellan 15 och 17 så var jag med om en process där allt det jag visste, tyckte jag, det avtog. Och något annat tilltog. Och snart var det 50-50, det var 50% åt varje håll. Men så småningom så ökade den gudomliga kärleken till min livsuppgift, till min kallelse, som jag ännu inte förstod helt och fullt, men den var på väg. Den växte, den utvecklades. Och även om jag menar att jag har utbildats och jag har gått på skolor och jag har lärt mig genom livet och jag är inte helt bortkommen i teologi och sånt, men det är inte det som är min drivkraft. Det är kärleken. Kärleken är det. Gud sände mig för att han älskade mig så mycket och hade investerat redan innan jag var född en kallelsegåva att få bli förkunnare. Gud är ute i tid, han. Han börjar inte efter teologiska studier, utan han börjar i moderlivet. Så när jag simmade omkring där i fostervattnet i mammas kropp, så var Gud med mig där. Och han sa, jag minns det så väl. Nej, det kom inte. Nej, förlåt. Det kan jag inte minnas. Nu överdrev jag lite. Men han sa det, det vet jag i alla fall. Ove, när du blir född nu och så ska du få så småningom, då måste du så småningom upptäcka min kallelse. Kallelsen får du nu, men du måste upptäcka den. Och det sker genom kärlek. Sänd i världen för kärlekens skull. Nu tar vi en liten paus, då kan du säga amen. Och säg något. Ja, säg, vad bra. Det var fint att ni sa något. Och ni som var tysta, ni sa det i era hjärtan. Och det går ju precis lika bra. När Gud sände sin son så var det för det andra, för en uppgift. Han kom inte hit så där på vinst och förlust och lite så där allmänt, utan det var hur konkret som helst. Han föddes hit till jorden som frälsaren. Och det var det änglarna och först ängeln uppenbarade för de enkla herdarna ute i Betlehems marker när de skötte sitt jobb som fåraherdar. Idag har en frälsare blivit född åt er, och han är Herren. Så som du, fader, sände mig, så sänder jag dem för ett uppdrag. Och ingen kan få uppdraget att vara Messias, för det hade Jesus, och det är avslutat och fullbordat. Men varenda en är sänd. Och nu ber Jesus innerligt. Han bad, kanske under tårar. Det gjorde han ibland. Alla de som du, fader, har gett till mig nu, de måste bli sända. Och när du sänder dem, så sänder du dem på samma sätt och med samma principer som du sände mig för ett uppdrag. Och jag kan säga det nu, så många år efteråt, att han sände mig för att vara en predikant, pastor, förkunnare och allt vad som ryms i det. Det är en mångfald av gåvor och tjänster som man måste vara lyhörd för. Men det börjar med kärleken, så börjar det med upp, och så fortsätter det med uppdraget. Jag vet inte, men jag möter ibland kristna som tänker som så att jag är för gammal för att bli sänd. Och så är de inte några gamla just. Inte som jag i alla fall. Men du ska komma ihåg en sak, att för Mose, då började det på allvar när han hade fyllt 80. Allt före 80, det var en transportsträcka. Han var sänd av Gud för denna mäktiga uppgift som blev hans. Och är du inte nöjd med Mose, då tar vi väl Abraham som exempel kanske. Passar det bättre? Han var 99 när det började. Och så hade han ju en betydligt ung hustru. Hon var bara 90. Sänd av Gud. Och vilket uppdrag som låg framför för dem. Och det var i kärlek. För de älskade den Gud som hade kallat dem att bli stamfäder. För det folk som i sin tid skulle föda Jesus. 90 år. Och vet ni vad det står i Hebreerbrevet? För det är så härligt med Bibeln att den säger som det är. Det är inga skönmålningar eller några konstiga förklaringar som inte stämmer med verkligheten. Det står i alla fall i den gamla bibelöversättningen. Hon hade icke det som kvinnor pläga hava. Behöver det översättas eller fattar ni något? Punkt slut. Det går alltså inte att fullborda Guds kallelse. Det går inte att göra det Gud har sagt. För hon pläga icke hava det som kvinnor pläga hava. Eller vad det var jag sa nyss. Men för Gud är allting möjligt. Halleluja. Åh, det är så starkt. När du är min vän, möter Jesus i kärlek och du kommer att fyllas av Guds kärlek, så kommer i nästa steg ordet sänd i världen. På vilket sätt? Så som fadern sände sonen, så blir du sänd. Ja, men jag kan inte åka till Afrika som missionär. Ja, men vem har sagt att du ska till Afrika? Det kanske inte Gud har sagt. Men du kanske ska gå in i en bönetjänst. Vet du att Sverige behöver förebedjare som lär sig förstå att bönetjänsten är någonting mer än att be till Gud om du får ont i en fot eller blir förkyld. Då får vi be. Men det blir en kallelsegåva smord av Gud som lyfter Sverige eller församlingen eller orten där du bor. Under en tjänst som kan passa in här, sänd av Gud. Och sen finns det massor med varianter av tjänster som Gud ger dig. Men det förlöses genom kärlek. Och bli tydliggjort genom den helige ande. Så det var ett uppdrag som han fick. Och det var i enlighet med Guds heliga vilja. Lämna lärjungarna, lämna 5000 förutom kvinnor och barn. Han hade ett jättemöte på ett ställe. Och så sa han, nu kan inte jag säga mer till er för jag har inte tid nu. Jag har något viktigare nu. Jag måste gå ut i öknen och vara ensam med fadern. Eller i vildmarken eller upp på berget. För nu måste jag checka upp i bön om jag fortfarande är i Guds vilja. Så att jag inte blir frestad att gå några sidospår. Bönen för Jesus, den ständiga, krävde ibland att han fick lämna det publika och vara alldeles, alldeles ensam med Gud. Nu har jag predikat färdigt med den punkten och det återstår några. Så vi får väl se hur det här hamnar. Men jag ser också här i verserna 7 och 8. Nu har de, lärjungarna alltså, nu har de förstått. Fattat, begripit alltså. Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. Ty det ord som du har gett mig har jag gett dem. Och det har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig och att de tror att du har sänt mig. Han ber om att de ska lära sig någonting av Gud. Så att de börjar förstå det Gud säger. Det ber han om. Sänd dem, sa jag nyss. Det är en befallning. Lär dem, kommer nu. Undervisa dem, öppna era hjärtan, ta emot Guds ord så ni begriper någonting, fattar någonting, lär er någonting. Guds ord är både för det intellektuella och för det mentala, men de måste gå parallellt med varandra, annars så blir det fel åt det ena eller det andra hållet. När jag läser Guds ord så är det för att jag ska förstå. Och då är det så att ibland förstår jag inte vad jag läser. Är det någon här mer som har varit med om det? Kanske är bara jag. Vad menas med det här? Och så får jag läsa på vidare hela kapitlet, och så får jag läsa det en gång till, och så får jag läsa det med någon annan översättning, och så får jag be lite, och så kör jag ett varv till. Och till slut, efter ett tag, så börjar jag ana någonting. Ja, men så här är det nog. Och så prövar jag det, och så får jag visshet i mitt hjärta. Gud har visat mig någonting så att jag kan förstå. Halleluja. Våran kära mötesledare sa här, och du, jag har hört dig säga samma sak förut. Människorna är blinda. Människorna är förblindade. Och jag vet att det är sant. De ser inte ljuset av evangeliet. De ser bara kyrkan som någon social grej som inte de behöver alls. Men det allvarligaste är om vi i kyrkan inte förstår, inte läser, inte studerar. För då får inte Jesus bönesvar. Han har ju bett här, lär dem allt det du, Fader, har gett mig. Och jag har gett dem det ord du har sagt. Och de har förstått att jag kommer från Gud. Det vill säga, de hade förstått att han var Guds egen son. Ja, jag har ju ägnat de senaste 25 åren om att resa runt i en global tjänst. Jag har varit runt om i världen i 40 länder. Jag har predikat, jag har haft pastorskonferenser och kampanjer. Och nu har jag bestämt mig för att inte jobba internationellt längre. För nu vill jag vara i Sverige. Och jag tror att det är Gud som leder mig till det. Och det finns en hemlighet i det. Det är det jag har mött och förstått. Det är inte längre i centrum för den enskilda kristna människans liv. Jag kan säga så, inte allmänt. För det finns ju underbara och många undantag, självklart. Men det finns undersökningar. Redan på 90-talet kom det från dåvarande frikyrkliga studieförbundet. Och jag fick hela den där bibban och jag läste den med stort intresse. Och jag blev häpen och lite chockad när jag läste att i den svenska frikyrkan har bibelbruket gått ner drastiskt. Så kom det 15 år senare ungefär en ny undersökning, och då visade det sig nu har det fortsatt att dala. Så kristna människor, många, läser nästan aldrig Bibeln. De kan ta någon tumvers någon gång ibland och läsa någon liten rad, men de studerar inte Bibeln. Medan andra gör det. Och jag märker nu bland unga kristna så är det många, de har nästan aldrig haft någon bibel eller läst. Och andra, de studerar och jobbar. De är som studenter. De håller på med bibeln hela tiden och frågar mig om alla möjliga saker. Och jag mötte en sån, en student. Han läste medicin i Stockholms på universitetet när jag var pastor där. Och en så här väldigt begåvad och andligt stark kille. Och han kom: Ove, du är ju min pastor. Jag skulle vilja låna din bibel i 2-3 dagar. Men det står väl likadant i din, tycker jag. Ja, det är ju sant, men jag vet att du har understrykningar här och det står, du har skrivit en massa här i marginalen. Titta här vad mycket det står här runt omkring. Men jag skulle vilja låna den och läsa alla dina kommentarer. Kan jag få det? Ja, nu är det en svår fråga. Jag är din pastor och jag skulle så gärna bara vilja lämna den direkt. Men jag måste ha lite betänketid på det. Så. Varför det, sa han? Jo, för att jag har en sån otroligt personlig relation till den här boken. Så allt som står här, det är mellan mig och Gud. Och det är inte publikt, alltså. Ja, men du predikar ju offentligt, det är en annan sak. Men när jag läser den här boken så är det mitt kärleksbrev till Jesus. Och det är bara mellan oss. Du vet, när Ann-Britt och jag var unga och förlovade, då skickade vi kärleksbrev till varandra. Har ni skrivit några sådana brev, ni?
Yeah.
Ja, du var mest tydlig. De flesta har nog inte kommit så långt än. Så de... Ja, du också. Det var bra. Du vet att de där kärleksbreven, de har vi kvar fortfarande, fast det är många år sedan. Men jag skulle aldrig vilja publicera dem i en bok eller på annat sätt, för det var mellan oss. Amen. Det är mellan oss. Så jag fick säga till honom efter några dagars betänket, jag är ledsen, jag kommer inte att lämna boken till dig. Och när jag förklarade det, då förstod han nog innerst inne, men han var nog lite besviken också, tror jag. Hör ni, vänner, det är så underbart med Bibeln. Den är publik på det sättet att den är skriven till varje människa, till alla människor i alla årtionden och århundraden. Den är verkligen till alla. Men den som har en bok, en Bibel, och läser i den, studerar den, och det blir lite understrykningar därför att det är något som har talat till dig, det är bara mellan dig och Gud, för ett kärleksbrev. Fader i himlen, säger han, undervisa dem, lär dem, låt dem studera ditt ord. Det ord som jag har fått från dig, det har jag gett till dem, och de har läst det och nu har de förstått. I det fallet, det faktum att han var Guds son, han hade kommit från himlen och Gud hade sänt det. Nu förstår ni, kära vänner, har jag bara en punkt kvar. Men om du går hem och studerar det här ska du nog finna flera punkter, för det finns. Men jag har en punkt kvar. Och då går vi till början av 17 kapitlet. Den tredje versen. Detta är evigt liv. Känn Guden och den du har sänt, Jesus Kristus. Vad är det för någonting som är evigt liv? Det är att lära känna Gud. Och då är vi på den tidigare punkten att läsa, förstå, lära känna, studera, få insikt etc. I det här hela brevet, hela kapitlet som är en bön, så läser jag om att han knäpper sina händer, eller om han räckte dem mot himlen, och så säger han: Fader, Fader i himlen, detta är evigt liv, och det måste de förstå, det måste de ta emot. Jag ber dig att det ska bli en stor sak för alla de som du har gett till mig, att det eviga livet är en verklighet. Och detta är evigt liv, att lära känna dig, den enda sanne Guden, och den du har sänt. Det säger Jesus själv. Den du har sänt, Jesus Kristus. När vi är samlade här som Guds barn, så kan jag upplysa er om att vi har det eviga livet. Det är inget vi får i dödsögonblicket, inte alls. Det har vi från frälsningsögonblicket. Och sen bär vi det eviga livet under hela vårt kristna liv när vi vandrar tillsammans med Jesus. Om vi går till första Timoteusbrevet ska vi läsa. I det sjätte kapitlet. Men en gudsman, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Och så står det i nästa vers, som är den tolfte. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen inför Gud. Det här är gripande. Det är väldigt lärorikt det här. Att det eviga livet, det är något man kämpar för, och det är en god kamp. Sök då att vinna det eviga livet. Det här är inte som bjuder till en ytlig kristendom där vi bara hänger på i största allmänhet. Det eviga livet kallar oss till att kämpa, att vara medveten, att strida mot det som är emot. Och dessutom, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till när du bekände det. Alltså, jag är kallad som pastor från Gud, jag vet det, och predikant. Och du har en kallelse och du måste söka den. Precis som att man, ska man bli missionär, måste man ha en kallelse till dem man ska orka med. Och nu står det, ni alla är kallade till det eviga livet. Och det innebär att du måste i så fall göra upp med den ytliga kristendomen där du är med bara på dina egna villkor. För det eviga livet, det syftar nämligen till det himmelska på ett underbart och härligt sätt. Och vi i det femte kapitlet, Johannes första brev, kapitel 5, och där läser vi mot slutet. 20. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden till det eviga livet. Så evigt liv kan du inte få på något annat sätt än att lära känna den sanne Jesus Kristus, som är det eviga livet. Du får inte evigt liv för att du är aktiv i en församling. Du får inte evigt liv för att du är allmänt snäll och positiv och medmänsklig etc. Du får det eviga livet i takt med att du tar emot det av Jesus och lever med Jesus, som per definition är det eviga livet. Nu talar vi om det himmelska, fast vi kallar det för evigt liv. Och det är vad Bibeln säger också. Och nu, kära vänner, är min predikan slut för idag. Och vi ska be tillsammans. Och det gör vi nu. Jag tackar dig, kära Jesus, av hela mitt hjärta, för att du bad för oss. Inte bara för de lärjungar som du hade med dig när du bad den gången, utan du bad ju också för alla de som genom deras ord i framtiden skulle bli frälsta. Tack att du bad för mig och oss alla. Och dessutom sitter du på tronen på Faderns högra sida och ber idag. Du manar gott för oss, inte ont, bara gott. Jag vill tacka dig, kära Jesus, att du gav mig det eviga livet. Lär mig nu, om jag får några år till att leva, att kämpa för det eviga livet. Djupa hemligheter. Att göra upp med det världsliga som vill ta över i tanke och gärning. Utan bibehålla det eviga livets kvaliteter. I Jesu namn. Amen.